Friends, Sex and the City, Breaking Bad, Grey's Anatomy eller Emily in Paris? Vilken är din viktigaste komfortserie eller den serie som du går till när du känner att du behöver lite tröst i vardagen?
Just nu skulle jag säga New Girl eller Sex and the City. Tänk hur skönt det är att efter en arbetsdag krypa ner i soffan och lägga på en komfortserie. Och jag kände mig nästan amerikansk i veckan då jag satt mig dessutom med en skål med glass och binge Sex and the City.
Känner igen mig där. Jag har sett hela Sex and the City, vad blir det, 6 säsonger, 94 avsnitt, säkert minst 7 gånger nu, alltså sådär på nytt. Nu när det har varit liksom på streamingtjänster och så här, förstås i tiderna också. Det är lite så här som ens gamla vänner som man vill gå tillbaka till om och om igen. Och just det här att man kryper ner under täcket, ja, med mitt kvällste och kanske en god smörgås.
Det är väldigt vad vi är eniga här. För att jag måste säga faktiskt också för min del så är nog Sex and the City på något sätt en sån här DVD-box som jag håller nära hjärta hela tiden. Och jag inser att jag har på något sätt blivit vuxen med den. Och varit sådär just hela tiden, sådär som när man är barn och vill titta på serier för lite äldre. Så var det samma sak med Sex and the City. Jag var liksom hela tiden 3 år yngre än Carrie. Mm. Men den har liksom följt mig hela vägen. Och som ni som lyssnar nu säkert har förstått, ska vi Kulturpodden idag tala om comfort eller så kallade trösteserier. Serier som man vänder sig till när man behöver få ett avbrott från tillvaron sådär överlag. Och med mig här i studion så har jag Jenny Jägerhorn och Cornelia Berg. Och jag tänkte att du, Jenny, kanske kunde få börja med att etablera det här begreppet, eller när börjar man tala om någonting sånt som comfort shows eller serien?
Beteende kan man kanske säga att det är gammalt, men termen i sig är ganska ny. Begreppet comfort TV eller comfort watch började dyka upp i engelskspråkig media kring tidigt 2010-tal i takt med att man kunde börja titta mer på streamingtjänster och så. Och sen under pandemin där kring 2020 så blev det en trend. Hela världen var utanför, var skrämmande och oförutsägbar. Så sökte vi oss kollektivt efter psykologisk trygghet genom att bland annat gå tillbaka till serier som Friends och Sex and the City. Det gjorde jag själv också. Och sen, jag minns alltså själv när jag var liten, så där kanske 5 år gammal, så brukar jag titta alltid på Madicken på TV. Och jag älskar Madicken, alltså Astrid Lindgrens saga då, men en film eller serie var det visst. Och grät alltid när den tog slut. Och sen orkade mina föräldrar inte titta på det där, så började de banda den på ett VHS-kassetter, varpå jag sen bingade den i tiderna.
Så det här är ett gammalt fenomen med ett nytt namn. Men det som man ju genast börjar fundera så här är ju det att vi har ju säkert alla seriefavoriter och filmfavoriter som man annars också återkommer till med jämna mellanrum av olika orsaker. Och då kan man ju fråga sig att vad är liksom skillnaden mellan en serie som man annars bara tycker om och den här typen av serie som man tar till just då, till exempel om världen känns hotfull eller man känner sig trängd på något sätt och behöver ett avbrott.
Jag tänker att jag har ju också binge serier som Game of Thrones, Mad Men, Succession och såna här. Men de har kanske mer de här cliffhangers och spänning och man måste titta vidare och liksom, ibland är det så att man kan inte sova efteråt. Jag menar, vad heter den här? Euphoria till exempel. Eller definitivt inte en comfort-serie utan en serie. Alltså jag får liksom hjärtfel av att titta på den. Den ger inte tröst, men man måste se vidare. Och ja, skillnaden är kanske det här med comfort-serien, att det är som just gamla vänner man vill gå tillbaka till och få tröst, men de här andra ger något annat.
Vad säger du, Cornelia?
Ja, det finns ju de här serierna som man sträcktittar för att de är så spännande och man vill veta vad som händer, precis som du säger. Mm. Och sen de här comfort-serierna då, som jag kanske mer i mitt liv bara låta rulla, vet ni, då man lagar mat, då man äter sen och städer eller vad som helst. Och jag skulle säga att komfortserien är det där man vill slappna av och koppla bort. Att det där kännetecknet är väl det att man vet hur det slutar. Att man behöver inte följa jätteslaviskt just vad som händer exakt i scenerna, för att man vet redan. Man skulle kanske till och med kunna rabbla de där replikerna helt själv ur ett avsnitt och det finns inga överraskningsmoment och det är det som är så skönt. Och som du också, Jenny, sa, man får hänga med de här karaktärerna. Det blir som ens vänner, man vet hur de fungerar, man vet jargongen. Det är som att man har ett kompisgäng vid sidan om.
Och gud vad den här just Sex and the City har påverkat en. Jag tänker i tiderna då när man var kring, tog sina första stapplande steg ut i vuxenlivet och skulle köpa en drink till exempel, så var det ju liksom Cosmopolitan då. För att det var den som de hade lite sådär sofistikerat alltid tagit en Cosmopolitan på. Vilken bar den nu sen var. Och klädstilen och alla hade ju sin egen karaktär också i serien. Ja. Vem är ni?
Ja, alltså vi kanske borde för lyssnarna, ifall det finns någon som inte har koll på Sex and the City, eftersom det nu är den förenade länken hos oss, trots att vi är lite olika generationer, så kan man ju säga att det är ju en serie om ett gäng vänner i New York.
Fyra bästa vänner.
Och den här serien sändes alltså första gången 1998. Och alltså i dagens läge, när man talar om serier, så är det ju ofta serier som har 100 säsonger och flera hundra avsnitt och så här. Och då är det ju bra att säga att Sex and the City faktiskt var en ganska avgränsad helhet. Det var bara 6 säsonger och 94 avsnitt. Så det var liksom, det är en överkomlig helhet. Men just det här med frågan om vem är man? För det var någonting man då kunde hela tiden säga, att vem är man? Jag är liksom Charlotte. Jag vet inte hur det är med er. Den här lite återhållsamma, prydliga, som alltid blir lite chockerad ändå över att de talar så frispråkigt om sex. Vilket var det som var det stora genomslaget med den här serien? Att man plötsligt talar om sex på ett sätt man aldrig hade gjort tidigare och så här.
Mm.
Vem är ni?
No, alltså jag har ju kommit in på Sex and the City lite via er här på jobbet, eftersom att vi pratar ofta om det. Så jag har börjat se nu, för det har inte riktigt varit min generation så där serie. Så jag har börjat nu. Och jag vet inte, jag är på säsong 1, så vi får se. Jag vet att Jenny är Carrie.
Okej, okay, undertecknat. Eller jag skulle säga så här att jo, men alla är ändå kanske lite blandningar av alla fyra.
Mm.
Att ingen är liksom 100% ett i ett. Och det tycker jag är det som är det fina, att det finns igenkänning på något sätt i alla fyra karaktärer. Men hör du, nu har du lite Carrie Wibbar du också, Cornelia.
Jo, jag måste nog säga det kanske. Men det där tycker jag är faktiskt intressant, så där, hur det formar en. Och jag minns då jag var till exempel yngre i tonåren, så sträckkollade jag Suits. Den där serien, jag vet inte om ni har sett den, men det var en sån här serie som utspelade sig i advokatvärlden. Och jag minns att då skulle jag ju som bli advokat.
Mm. Ja.
Alltså, man vill ju bli som de som man ser. Eller sen om man ser en serie som utspelar sig till exempel på någon ranch eller någonting. Så då vill jag liksom bli cowboy.
Mm.
Eller cowgirl.
Mm. Ja.
Det var att man vill bli den där. Och man lär sig också de där sociala koderna lite, hur folk för sig med varandra, vad som är coolt och vad som är töntigt. Och så man lär sig, man plockar nog mycket upp när man är yngre.
Och sen skulle jag säga att i synnerhet då, att hur mycket till exempel Sex and the City, men också Friends har format på något sätt ett sätt att tänka då, att om vi har vuxit upp då under en tid där man ändå förväntar sig ha en fast pojkvän som man kanske förhoppningsvis gifter sig med någon gång i tiderna, och en sån här tvåsamhetsnorm. Så i den egentligen båda de här serierna, Sex and the City och Friends, presenterar ett sätt att vara där du kan vara tillsammans med vänner, du kan bo med dina vänner. Och det är liksom inte en dödssynd att dejta runt och du har lite kul att vara med andra personer.
Det som ju är lite fascinerande med Sex and the City är också det att det på något sätt är en sagovärld för vuxna. Det här finns liksom det här väldigt starka förankringen i en verklighet och en relation vänner emellan som man kan relatera till. Men sen är inramningen ju helt out there, och det blev bara mer och mer under seriens gång att det är lyxigt och mode och att jobba i medievärlden och skriva en kolumn i veckan och förtjäna miljoner. Det är liksom ingen koppling till verkligheten överhuvudtaget. Men den har kanske just den kopplingen av saga och...
Ja, men sen tänker jag så här att som en vän till mig någon gång sa att hon har så tråkigt med sin man och han tycker inte om att dansa. Så sa att hon går och dansa med någon annan då. Eller att jag tycker att det har blivit mer normalt nu att du umgås med olika vänner och du behöver inte sitta hand i hand med din äkta make hemma och gå i tandem och liksom klä dig likadana halare.
Nej, nu är det ju också absolut det här som du säger, Silja, det här glamorösa. Om man tänker just också Gossip Girl, som kanske var min generation Sex and the City, så det är ju liksom så flashigt, och det är Manhattan och det är snygga människor och det är drinkar och de åker taxi överallt och man tänker att hur har de råd? Och alltså det är ju nog glamorösa, det är också någonting man ser upp till och någonting man fascineras av, den här på något vis livsstilen och samhällsklassen som de rör sig i, för det är nog väldigt fancy. Åtminstone Gossip Girl så är det ja, ju otroligt.
Alltså, vi har ju börjat titta på Gossip Girl nu med min dotter. Och lite samma beteende där, att vi kryper ner med kvällstid och tittar på Gossip Girl. Det är ju lite lillasystern då till Sex and the City på många sätt. Och just det här som du säger med de här superglamorösa kläderna. Alla har superdyra väskor och det är mode och det är estetik och det är fancy life hela vägen. Det är eskapism, 100%.
Jo, jag menar för mig själv så kan jag ju säga att det är lite sådär against character på god finlandssvenska för att jag är helt ointresserad av mode och har inte alls den aspekten på något sätt som skulle vara viktig för mig att sitta och fundera på vilken outfit de har. Men det är som om jag skulle titta på en science fiction film ur det perspektivet, att det är en helt annan värld, men jag går jättegärna in i den för att de här karaktärerna är så relaterbara trots att de lever ett annat liv.
Ja, just den här flykten till någonting helt annat så tror jag också en stor del av den här komfortserien, att man vill lite bort från sin egen verklighet och koppla bort. Jag hade till exempel nu under våren så kollade jag om alla Casa de Papel-avsnitt. Och på tal om att man blir som de serier som man bingar, så jag var ju helt beslutsam att jag ska fara till Madrid. Jag ska resa dit och jag ska gå till centralbanken och jag ska kolla. De rånar ju alltså centralbanken i Spanien i den här serien. Och alltså, det är som en sån verklighet som är så annorlunda från den man lever i, och man älskar de här karaktärerna. Jag måste nog säga att det är de där karaktärerna som gör en bra serie. Det är ju det. Inte spelar det så stor roll vad de gör nästan. Man vill bara hänga med dem.
Man vill hänga med dem, men sen samtidigt så tycker jag att det finns det där att när jag åkte till New York första gången, skulle det ha varit 2007, ja, för att dansa ballett med mina vänner. Så nu var det ju med de där Sex and the City-linsarna genom dem som man kollar på staden. Att hur man ska vara liksom New York. Och inte har man ju överhuvudtaget samma budget. Eller de åker ju bara omkring med taxi hela tiden.
Mm. Jag har aldrig ens varit i New York. Så jag hade framför mig. Så att, nej, det kan jag tänka mig. Jag måste ju säga att jag inför det här avsnittet så gick jag faktiskt in och googlade och försökte kolla vilken typ av analyser det har gjorts på komfortserien. Och vår bästa vän AI gjorde en snabb sån här uppräkning av vissa drag som ska återkomma. Det ska finnas förutsägbarhet och kontroll. Just det här som du, Cornelia, var inne på. Att man ska veta vad det går ut på. Att det är inte det som är drivkraften. Att nu ska jag veta vad som händer härnäst. Nostalgifaktor. Det kan vara någonting som man vill gå tillbaka till i tiden. Ett enklare liv eller sin egen barndom eller whatever. Och sen just parasociala relationer. Det här att man upplever de här personerna som vänner. Och sen någonting som jag tyckte var intressant, lågintensivt berättande. Mm. Att när vi lever i ett sånt här tempo som är ganska häftigt och hela tiden förutsätter hög aktivitet av oss för att ta det till oss, så kanske de här serierna representerar något annat. Men då funderar jag med dig, Cornelia, som är betydligt yngre än jag och Jenny. Och man alltid talar om att din generation, ni har vuxit upp med det här flimrande tillgången till ett bildflöde hela tiden. Och då funderar jag, att är det här med någon slags komfortserie någonting som du från första början har vuxit upp med?
Ja, alltså jag måste säga att jag var yngre, så då kollade jag på tv, för det fanns inte ännu de här streamingtjänsterna. Och då var det How I Met Your Mother som alltid kom dagstid. Så då blev det liksom automatiskt den som jag såg massor på. Man hade inte det valet riktigt då, utan man kollade ju liksom det som kom på tv. Och genom åren så hade det ju ändrat jättemycket. Och jag tycker kanske med vår generation att det finns en annan typ av komfortmedie nästan för oss. Att vi har ju också vuxit upp med YouTubers till exempel. Att jag har haft vissa YouTubers som jag har kollat jättemycket på. Att den då profilen har blivit som en komfortmänniska för mig. Eller till exempel sociala medier och sådär, poddar. Alltså jag kan lyssna i timmar på en podcast som jag har hört flera gånger förr. Så det ändrar ju också kanske genom generationerna vad man finner den där tryggheten. Att vad är det där medie? Och ja.
Det är intressant det du säger med, jag tänker så här att influerare till exempel på sociala medier så har på många sätt lite lånat de här liknande begreppen som i komfortserier, i och med att här finns den här bekanta ansikten, det är ofta bekanta miljöer, du ska veta genast, det där är den där typen som brukar göra det där. Och sen just igenkänning på något sätt. Sen kommer jag också tänka på det här med igenkänning och igenkänning, att det här när vi var inne på att de lever ett sånt lyxliv och sånt, att det finns så mycket idag av det här att du ska känna igen dig, men inte behöver jag åtminstone spegla mig så att jag är lika med den personen jag tittar på, utan jag kan titta bara att oj, sånt liv den där lever, eller att på grund av eskapism, jag behöver inte se mig själv i karaktärerna.
Det är ju svårt att exakt sätta fingret på, att vi kan tala om de här kriterierna, att vilka kriterier vill man ha på en serie som ska ha den här tillfredsställelsefaktorn som en komfortserie har. Men skulle ni kunna sätta fingret på vilken känsla det är man är ute efter?
När man är som mest sådär på något sätt, vad ska man säga, trasig, låter så jättedramatiskt, men utpumpad och trött och så här, så ger det någon sorts emotionell katarsis också, att men just så här, tänk, där sa de det där, och kanske något har man upplevt något liknande i sina ungdomsår. Mm. Eller, och sen att nu förstår jag bättre varför det är si eller det är så. Och sen just det här att du vet vad du får, det är feel good.
Det är så skönt, då allt annat i livet och världen är ibland ganska oförutsägbart. Så det är så skönt att man vet exakt vad som kommer när man trycker på play. Och just det där att sjunka ner och bara få vara, att det är nog den här tryggheten och feel good helt enkelt. Mm. Och feel good-serier och filmer är kanske någonting som vi idag inte tar del av i lika stor utsträckning. Och det kan ju vara därför man söker sig tillbaka till de här nostalgiska upprepningarna.
Men sen tänker jag också att det finns lite en fara i det här beteendet, att man nu går tillbaka till den här komfortserierna för, vad sa jag, 20 gången. Att emellanåt måste man lite skärpa sig också och titta på något vettigt, så att säga. Men är det sen det att det här tempo har trappats upp så mycket? Att vi är så liksom, vi jobbar så sakutiskt mycket.
Mm.
Att det måste ju finnas tid också för att, jag menar, jag läser också böcker, jag tittar också på vettigare serier, det säger jag inte något fel på de här, det är ju helt välgjorda serier också, men att man bara inte sjunker ner dit under täcket allt för länge.
Ja, jag tänker på det när ni använder begreppet feel good, och om man talar om hela den genren, vare sig det handlar om filmer, tv-serier eller böcker, så är det ju en genre man ganska snabbt tillför en kvinnlig mottagare. Håller ni med om det, att man automatiskt tänker sig att det här är en typ av berättande som kvinnor tyr sig till?
Alltså, nu är vi ju tre kvinnor här i studion och här kommer det ju fram att vi söker oss också till ganska så här samma, men jag tycker ändå att det här med komfortserier är ett utspritt fenomen, och jag menar, det finns jättemånga serier också som inte behandlar just tjejgäng eller sådär, till exempel just Grey's Anatomy är jättepopulär bland många, den här akutmiljön, och sen Breaking Bad, och vad har vi annat? Alltså, det finns ju Prison Break, alltså det finns ju nog jättemånga som inte är det här gulligull också, eller vad man ska säga, som verkligen drar människor dit, och jag vet inte.
Jag frågar några vänner faktiskt, manliga vänner, att känner de igen sig i det här beteendet, eller vad skulle de ha för serier? Och de är liksom lite så här, att vi vet inte riktigt, att det här med comfort-serier blev inte riktigt, fick inte riktigt genklang på samma sätt. Att då nämndes det just något sån här typ Game of Thrones-serier som inte, det handlar då mer om bingeande överlag.
Ja, precis.
Eller sen kan det vara någon sån här, vet du, musikdokumentärer som man tittar på. Som band eller någon YouTube.
Ja.
Fotboll.
Jo, men man märker att här kommer genast ett sånt här tonfall av ursäktande, som när du, Jenny, säger också att men jag tittar också på vettiga serier. Mm. Och då tycker jag att det kan vara bra att understryka på något sätt att när man tittar på de här listorna över komfortserier och de vi nu har nämnt här också, så är det ju otroligt proffsiga produktioner. Mm. Och just det här att det är avslutade helheter. Det här är ju inte serier som har gjorts med det syftet att det ska bli någon slags komfortserier, utan det är ju helheter som av någon anledning har fungerat väldigt bra i sin samtid, och sen har de bara överlevt.
Absolut.
Så att det finns en kvalitetsstämpel på, det är liksom inte vanliga såpoperor som går från dag till dag, utan det har faktiskt varit
100%, alltså jag tänker just Sex and the City igen, varför den är fortfarande väcker ett sånt på något sätt genklang, är ju det att de här replikerna funkar fortfarande, är det nu sedan 30 år senare.
Mm.
Att den är otroligt välskriven och otroligt skarp. Inte vet jag, att jag vet inte varför den också har lite hamnat i det här guilty pleasure-facket, fast det är ju en jättebra serie.
Ja, alltså det finns ju absolut en kvalitetsstämpel, tycker jag, för de komfortserier som lever kvar, och just det att de är tidlösa. Och det är väl kanske det som gör också att man går tillbaka till serier som Friends till exempel, för att det är någonting som vi alla går igenom, vi alla växer upp och har förhoppningsvis vänner och dejta kanske och flytta hemifrån, och man lär sig allt det här som generation efter generation alla måste lära sig på nytt och vill lära sig, och det är spännande, det är vardagligt men det är samtidigt väldigt utmanande, och det är någonting som man kan relatera till i alla tider.
Ja, eller sen som du säger, de som är i den fasen där man håller på att gå in i vuxenlivet, så känner man igen sig, men också vi som blickar tillbaka till de tiderna. Att det finns både den här nostalgin, men också de som upplever det på nytt. Men på tal om Friends, den tycker jag faktiskt att ibland kan kännas lite mossig med de här skämtena. Den har kanske ibland...
Ja, allt har väl inte åldrat så väl. Nej. I alla fall.
Men jag funderar om de här serierna är en sak som finns gemensamt, som slår mig nu när du, Cornelia, talar om det här, att det finns en identifikationsfaktor med en livsfas man befinner sig i. Så är ju alla de här serier som fokuserar på mellanmänskliga relationer. Mm. Och det kan man ju relatera till. Jag tänker på andra serier som jag själv har tyckt om innan man har börjat tala om komfortserier. Till exempel Anne på Grönkulla. Mm. En serieversion som gjordes på slutet på 80-talet. Mm. Som jag märker att människor återkommer till. Den utspelar sig i en annan värld och ett annat tempo på ett annat sätt. Men det finns någon slags värme och innerlighet i det som man gärna vill gå tillbaka in i. Själv den känsla som den skapar. Och så tänker jag på sitcomen Frasier. Mm. Som ju också är en sån här gammal komediserie där det liksom handlar om två bröder och deras åldrande far. Och där är det också någonting i att de här replikerna, det är en snabb dialogföring och så här. Och samtidigt så är den här relationen i den här familjen charmig på sitt sätt.
Oavsett om det är Anne på Grönkulla eller Emily in Paris, så den där dynamiken och på något sätt upplägget är ju lite liknande.
Mm. Ja, det är ju mänskligt. Vi vill ju ändå som människor skapa kontakt med andra och dela upplevelser. Och det är väl nog det som gör att man går tillbaka.
Mm. Det som är lite fascinerande här när man talar om de här serierna, du nämnde Emily in Paris, så en sån här gemensam faktor är här att det är samma man som har skapat både Sex and the City och Emily in Paris, Beverly Hills 90210, Melrose Place, många sådana här serier som har överlevt. Så Darren Star har tydligen haft en känsla för det här, just att skapa en dynamik i relationen mellan människor. Men nu har vi varit inne på det här just med att det här begreppet med trösteserier på något sätt kanske då fick ett riktigt uppsving i samband med pandemin, när man var åtskild från andra människor och måste hitta någon slags kraft någonstans. Men alla serier vi har nämnt nu är äldre serier, lite äldre serier. Och då är frågan den att, men hur ser det ut med det som produceras idag? Och du, Jenny, nämnde Euphoria till exempel.
Emily in Paris.
Men finns det serier i dagens läge som fyller de här kriterierna, eller är det så att mycket av det som vi ser idag är mera kanske av ett destruktivt slag?
Jag skulle säga att Emily in Paris till exempel är precis, går i samma fotspår. Men det är inte många.
Nej, vad skulle vara sådär andra serier, off record, men vad skulle vara sådär, om man tänker typ sådär överlag nu, liksom sådana som typ män också kollar på, vad finns det verkligen?
Jag börjar fundera på att allt har kanske lite på ett sätt gjorts. Sen gör man kanske nya versioner. Men en som kommer jag att tänka på då är, kommer ni ihåg, den norska ungdomsserien Skam. Har kanske lite av de här elementen så att säga. Mm. Men den har man också någon gång gått tillbaka till. Men sen tänker jag att har den sen för mycket hjärtekross.
Det är just det, jag tänker på många serier, till exempel som One Day eller Normal People och sådär.
Normal har kommit. People, ja.
Men jag blir just hjärtekrossad när jag ser på dem, så det är inte en värld av trygghet på det sättet. Och sen om jag tänker just på serier jag har sett på senaste, just Half Man av Richard Gadd och sen Euphoria just, och man sitter ju och kollar genom fingrarna. Alltså det är ju obehagligt. Inte det liksom någonting som jag vill se på nytt. Jag minns också att jag var och såg en film med dig, Silja, i våras. Så jag kom ut och var sådär att jag ser aldrig den här filmen igen. Att det är mycket sådana bilder och berättelser idag som är just destruktiva. Och de är ganska tunga. Och det betyder inte att de inte är bra, helt enkelt. Men att man kanske inte knäpper på dem just när som helst.
Eller ett på något sätt test är det här att om någonting blir för hemskt så måste jag börja pilla på telefonen. För jag klarar inte av det där att jag får sån ångest. Eller att jag kan liksom inte sova efter Euphoria. Så jag måste på något sätt beräkna noga att när kan jag titta på den för att kunna sova. Den var så obehaglig.
Ja.
Det är sen inte en komfortserie om det blir så.
Nej, jag tänker också lite där att det finns, om man tänker på genrer som har verkligen svält ut och blivit hur stora som helst. Så vi talar så jättelänge om Nordic Noir. Den här typen av deckarserier som är lite hårdare. Sen märker man att nu finns det ett uppsving igen för sådana här inom citationstecken mysdeckare. Att deckarmänniskor tydligen också tar till sig det här med en gullig brittisk by och sen plötsligt så dör hälften av befolkningen och så redar man ut de här morden och sånt. Men det är kanske också fortfarande serier som mera bygger på den här handlingen. Att du på något sätt ska veta hur det går. Att det handlar inte lika mycket om att bara hänga med de här människorna.
Nej, precis. För att då måste man ändå kolla. Man måste vara lite skärpt för att ha koll på de här ledtrådarna. Så att då jag till exempel diskar eller lagar mat så ska det ju lite vara där i bakgrunden. Och jag vet, utan att se nästan på skärmen så vet jag vad som händer. Så det är en sån där, ja, det är en spännande form av underhållning som nog bygger på den där tryggheten.
Och vissa serier har ett så högt tempo och du måste vara just superfokuserad hela tiden. Att hade det varit en lång dag och liksom klockan 11 på kvällen så kanske inte var, måste hela tiden vara så där på alerten för att hänga med. Att det tycker jag också är som sagt en sån här del som inte hör till komfortserier.
När du Jenny sa här tidigare det här med att man tittar på annat också och att man måste också se på någonting vettigt. Så tänkte jag att en sån här sak som man kan fundera på ett faromoment med komfortserier. Finns det en risk för att vi ersätter relationer i verkligheten med det att vi går in och har en relation med Carrie och Samantha och gänget i Friends eller i vilken serie det nu gäller?
Nu jag kan ju bara tala för egen del, men definitivt inte att jag har ett ganska rikt socialt liv också i verkligheten och har mina verkliga livets Charlotte, Carrie och Samantha och Miranda också.
Ja, absolut. Jag tror nog att vi idag har en tendens att stanna hemma och kolla på serier, kanske för att det just är bekvämt, men att jag är faktiskt av den åsikten att de här binge-serierna eller just de här comfort-serierna, de är så vettiga. Alltså det är min åsikt. De är inte alls ovettiga.
Där lite finns, som terapi.
Det finns så mycket liksom bra substans där. Och då kan man ju också tänka sig, okej, nu är det vettigare då att se på en serie idag som handlar om massa våld. Eller vad är liksom vettigt på riktigt? Jag tycker att jag får ut jättemycket av de här serierna också. Och en sån där medmänsklighet som man kanske inte upplever lika mycket i dagens serier.
No, nu var det kanske lite fult av mig att säga då att det inte skulle vara vettig serie, mer än kanske mer det där att ska man titta 20 gånger på samma serie när man kan den så att säga utan till och replikerna och så här. Att då handlar det mer om den där just nostalgin och att man vet vad man får. Mer så att man kan ju titta på annat också.
Att det blir som brain rot på något vis.
Nej, brain rot är det nog kommer det aldrig vara, men mer det att saker och ting går vidare också.
Ja. Svar ja.